Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag får otroligt många mejl och meddelanden med frustration som har med vården och läkare att göra och att den är så ojämlik i Sverige. Och jag förstår att du kan vara både arg och besviken över att uppleva ointresse, okundighet och brist på engagemang. Eller att man kanske inte ens kommer på tanken att just dina utmaningar eller symptom kan ha med klimakteriet att göra. Och så här är det ju, och det är en klen tröst att hela den här pandemin har blottlagt att det verkligen finns läckande såll i vården på många sätt. Och det är svårt att få rätt hjälp. Men det är också så att vi kommer bara kunna ändra på det här genom att ställa krav och göra våra röster hörda. Och om du inte får hjälp eller förståelse, så får du helt enkelt ta dig besväret att söka vård i en annan region eller i en annan stad, om det är nu vård du behöver. Men som många har förstått, så vill jag med den här podden ge dig kunskap så att du ska kunna förstå var och hur du ska kunna hjälpa dig själv. För det är faktiskt så att det är otroligt mycket vi kan göra själva, trots att det är motigt och ibland kanske kämpigt och svårt att veta var man ska börja och hur man ska börja. Och nu ska du få höra Kristina Sundekvist, som verkligen tagit på sig att sprida kunskap. Och hon har själv byggt upp mycket kunskap och skaffat erfarenhet kring alla aspekter av klimakteriet. Så hoppas att det här kan vara ett avsnitt som ger dig kraft, styrka och ja, kanske faktiskt vågar möta en del utmaningar och acceptera att allt går inte att göra någonting åt. Och du är ju såklart välkommen att lyssna, som alltid. Då, Kristina Sundekvist, vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Nej, men tack, vad roligt. Jag är jätteglad att jag får vara med här, ska jag säga.
Ja, men du och jag har ju haft lite kontakt förut, och vi träffades ju första gången för ungefär ett år sedan. Och då var du full fart med att skriva klart din bok som heter Harmony, och som handlar om att må bra i och efter klimakteriet. Under tiden har ju den här kommit ut, och dessutom så arbetar du som konsult inom ekonomi och finans, och så är du ju framförallt certifierad kost- och hälsocoach och personlig tränare och 56 år gammal. Så att, ja, det låter ju som du passar bra in i den här podden, kan jag tänka.
Ja, absolut. Och det här med att jag har, det kan jag väl tillägga då, att jag har ju de här två olika jobben. Och det, man kan ju tycka att det skiljer sig åt ganska mycket. Jag jobbar inom just då ekonomi och finans och jobbar mycket då med förbättringsarbeten och effektiviseringsjobb och projekt och sådär. Och sen har jag det här PT-biten med träning och hälsa där jag då vänder mig framförallt till kvinnor 45 plus. För det har ju blivit min målgrupp liksom. Men vad som jag tycker är lite intressant här, det är också eftersom jag jobbar i mitt andra jobb med inom just sådana här områden där jag möter väldigt mycket kvinnor. För just den, inom de jobben är det ju mycket kvinnor som jobbar. Så att på så sätt så får jag lite grann ut mitt budskap där också. Och det brukar också tas emot väldigt positivt när jag berättar då om att jag även jobbar med just hälsa och träning.
Då tänker jag så här spontant att nämner du då att klimakteriet är ditt liksom favoritämne eller är det mer hälsa och träning och då går man igång och sen det där andra så börjar man hyscha lite eller?
Nej, jag lyfter att jag jobbar mycket med klimakteriet för det är ju det jag har grottat ner mig om man säger så på sista tiden. Så att det vill jag lyfta och det är ju lite det jag också försöker få fram i det jag gör. Att vi måste liksom lyfta det här lite mer och prata om det och inte hyscha så mycket. Utan, och det saknas ju fortfarande kunskap, det märker man ju när man börjar prata. Mm. Jag försöker lyfta det, absolut.
Hur kommer det sig att du har engagerat dig i klimakteriefrågan överhuvudtaget?
Ja, som så många andra. Nej men jag, det har ju med min egen resa att göra egentligen. För att när jag själv upptäckte att min kropp började bete sig lite på ett litet nytt sätt skulle jag vilja säga. För mig så var det när jag var strax före 50. Så var det mycket att jag kände att jag var stelare och fick ont. Träningen svarade inte. Jag märkte att jag blev känslig för viss typ av mat och det var lite sådana saker som hände. Jag var lite deppig fast jag tyckte att jag var egentligen väldigt glad i mitt liv. Så att, och sen hade jag lite så här, eller mer eller mindre lite vallningar på nätterna. Så jag förstod ju eftersom jag jobbade med hälsa och träning också att det hade ju med klimakteriet att göra. Så jag började ju göra efterforskningar och leta och jag hittade inte så mycket. Utan vad som kom fram när jag googlade, för jag ville ju förstå vad det var som hände. För jag insåg själv att jag har ju inte de här kunskaperna. Och ska jag träna och coacha kvinnor så vill jag ju förstå vad som händer. Utan vad jag upplevde det var att det kom upp mycket bilder. Det var liksom karikatyrer på kvinnor med håriga ben och stora magar. Och det var så här kvinnor som satt, ja men du vet, som satt framför fläktar med uppkläppta blusar och så stod det lite grann om att ja, när du kommer i klimakteriet så kan du få vallningar och då kan du klä dig i lite tunnare kläder kanske och så. Och så kan man lägga på sig vikt och så hormoner stod det om och då kunde man få cancer. Det var mycket sånt och det här är ju 5-6 år sedan.
Oh.
Och då kände jag så här, men alltså ja, jag kan ju klä mig i tunna kläder och byta lakan på natten och sånt men det måste ju finnas lite mer information om detta. Men jag hittade inte det då så där på rak arm. Så det var så jag började grotta i detta. Och då blev det ju det ena gav det andra. Och sen hittade jag ju såklart information. Men där och då kände jag att nej men, jag kommer börja dokumentera. Det har väl lite med mitt konsultjobb att göra också. Att jag är van att jobba med projekt och strukturer. Så att för mig har det varit ganska naturligt. Då. Så jag började skriva och sen drog jag igång en blogg och så började jag föreläsa. Och sen tog jag faktiskt då, kände att jag vill vidareutbilda mig lite. För jag kände det här med hormoner vill jag veta mer om. Och då kom jag i kontakt med funktionsmedicinen också. Och just få den här helheten. Så att jag har ju fördjupat mig inom den biten också så att man liksom förstår den här helheten. Mm. Men det var, och sen idén om en bok, den idén föddes ju också ganska tidigt. Att det här, ja men just det att jag vill dela med mig. För jag kände att det kan inte bara vara jag som sitter och undrar. Och det har vi ju sett, vi var ju fler som, du drog ju igång din podd till exempel. Och sen har det ju kommit massa andra böcker med olika inriktningar. Så det är ju många som har säkert gjort precis på samma sätt som jag.
Mm. Mm. Jag tror att mycket handlar om det här att när, precis som du sa, när man börjar googla så känner man inte igen sig det här. Framförallt om man bildgooglar på klimakteriet.
Nej,
men alltså den stereotypen som dyker upp då tror jag inte att det är så jättemånga kvinnor som vill associera sig med och framförallt kan inte associera sig med. Och då börjar ju kanske man drar igång tankarna. Men en sak som jag också tycker är lite spännande, alla vi som har engagerat oss i klimakteriet på ett eller annat sätt, då är det många som frågar mig så här: åh, du måste ju haft ett riktigt sånt monsterklimakterium. När du beskriver dina symptom så låter ju det ganska enkelt. Och nu har du ju ändå hunnit, nu är du 56, så att du har ju ändå hunnit en bit i den här resan. Mm. Hur har det varit genom de här åren?
Nej, men jag förstår hur du tänker. Nej, men någon monsterresa, det har jag ju inte haft. Det kan jag ju säga. Men jag har ju absolut haft symptom. Det har jag. Men kanske hör till de som har haft det lite enklare. Men det här med värmevallningar på nätterna till exempel. Och sen framförallt så, för mig tycker jag det har varit mycket mer andra saker med kroppen. Lite det som jag sa inledningsvis, att jag kände att det här, jag har faktiskt fått lägga om kosten en del. För jag blev känsligare för viss typ av mat. Och det märker jag fortfarande, att om jag slarvar med maten så mår jag genast sämre. Och det påverkar sömnen, och då kan jag fortfarande få, kan det komma vallningar till exempel. Och även träningen känner jag också väldigt tydligt att, ja, men dels det här att det svarade inte på samma sätt. Men nu har jag hittat ett sätt att träna så att jag känner att min kropp mår bra. Så att jag tycker att sen har jag lite grann använt mig själv som försökskanin, skulle jag vilja säga. För jag har ju mer jag har lärt mig, så har jag förstått och så har jag testat på mig själv och märker, men gud, det här mådde jag bra av och det här funkar inte så bra. Och sen, så att vad jag har tänkt ibland är, vad hade hänt om jag inte hade gjort de här förändringarna på mig själv? Hur hade jag mått då? Den tycker jag kan vara ganska intressant ibland. När man pratar om livsstil och hur man gör. Så att jag tror att nyckeln här är väl mycket att man lär känna sin kropp också. Men vi ska
komma tillbaka lite grann till det här med hur man gör såna här experiment och vad man behöver ha för... men jag tänker mycket handlar ju om det här med att vi vill se resultat, och sen så tror jag att många kanske inte är så himla inkännande heller, att man har bara kört på, man har inte funderat så mycket, kroppen är där och sen är inget mer med den. Men först så skulle jag vilja bara gå in på det här med att du talar ju mycket om ålder och om att åldras och möta sin ålder. Vad menar du med det?
Ja, men jag tycker ju, det finns ju någon viss åldersfixering. Att det gör det ju helt klart, och framförallt bland kvinnor tror jag. Att vi pratar ju mycket om det här att vi vill bli äldre, men just att använda det här ordet gammal är ju väldigt laddat. Och framförallt som kvinna, och så kommer vi i klimakteriet, och då blir det lite en, vad ska man säga, en symbol att då börjar man bli gammal tant lite grann. Och vad jag vill få fram med det här, för jag tycker att det kan också bli, jag tror att det kan i sig utlösa ganska mycket stress för kvinnor. Att man går och liksom hockar upp sig på det här att man blir gammal och man vill på något sätt hålla kvar någon ungdom eller någonting. Och den här stressen är ju inte bra, det vet vi ju. Och då tror jag att om man istället då, där pratar jag mycket om, jag tycker att man ska försöka acceptera det här. För vi kan ju faktiskt inte göra någonting åt att vi blir äldre. Vi kommer fortsätta fylla år, varje år liksom. Och alternativet är ju inte så kul då, om man inte liksom blir äldre. Och för jag tycker, man hör ofta det här att, ja, men nu fyller jag år igen och det är ju ingenting att fira. Och ett år äldre, hur kul är det? Och då tänker jag så här, men här kan man ju faktiskt påverka det där ganska mycket genom att försöka ha en liten annan inställning och sen just möta åldrandet och titta på, ja, men nu är jag i den här fasen, och försöka känna in det och sin livsstil och sådana saker. Så att, för vi har ju väldigt mycket bra med oss när vi blir äldre. Vi har mycket erfarenheter, både på gott och ont. Vi kan dela med oss av de här sakerna, både i vår profession, på vårt jobb och även i vårt mående och alltihopa. Så att jag vill försöka lyfta det där, att vi istället möter det och ser de här. För att vi kommer ju komma in, om vi säger den här fasen när man fyller 50, den kanske kan vara lite speciell och det händer ganska mycket då. Men sen kommer vi ju komma in i ytterligare faser när vi kommer ju vara 60 plus och 70 plus och 80 plus. Och jag tror det, om man kan möta de här så tror jag man mår bättre.
Mm.
Och jag upplever det faktiskt med de kvinnor som jag möter och coachar och tränar också mycket. Att de som landar i detta mår ju faktiskt lite bättre kanske i sitt klimakterie också. För att man är där, man möter det liksom. Försöker vara lite mer här och nu.
Jag pratade igår med Blossom Tainton som ju har varit med i podden ett par gånger. Och vi ska göra en uppföljning här lite senare i vår. Och då sa hon att hon hade lyssnat på första avsnittet som då är typ 3 år sedan hon var med första gången. Och då hade hon sagt, herregud vad jag hade det då. Det är svårt att komma ihåg. Alltså när man tittar i backspegeln så är det så lätt att glömma bort hur det var då och hur det är nu. Man är så fixerad vid hur man mår här och nu. Och då kan det vara svårt att se att man ska komma ur det så att säga.
Känner igen det lite. Det har ju varit en resa för mig också. Jag menar inte att jag har glidit fram här och tyckt att ja, då blir man äldre och vad roligt. Alltså, jag har ju också landat i de här tankarna. Självklart att jaha, vad händer nu? Och just som jag beskrev här när jag fick de här första symptomen. Det är bara att man, jaha, nu börjar kroppen. Jag vet, jag tänkte så här lite. Ja, men nu börjar kroppen förfalla lite lätt här. Men det peppade ju i och för sig mig då att börja ta reda på saker man kunde göra liksom.
Ja.
Så att, ja.
Du, hur mycket tror du är slitage och åldrande respektive klimakteriet, det vill säga könshormonernas fel att ungefär 70% av alla kvinnor känner av de här symptomen i klimakteriet då? Du har ju det här helhetsperspektivet och du har, jag menar du kommer lite från båda världarna tänker jag.
Jag har också funderat på det där mycket och det har jag ju verkligen gjort. Jag har ju skrivit om det i min bok också för jag känner att man får ju inte glömma det här att man faktiskt blir äldre också. Kroppen blir ju äldre. Så det är ju inte bara klimakteriet liksom så de symptomen. Men så att jag kan tycka att det går lite hand i hand eller lite i varandra på något sätt. För att klimakteriet är ju som, alltså det är ju en fas som vi alla ska igenom, alla kvinnor ska igenom. Och då det är ju en del av åldrandet egentligen, om man ser det så, tycker jag. Och sen har vi ju vissa symptom som är väldigt relaterade till hormonerna när vi tittar här på våra vallningar, sömnsvårigheter kanske, och sköra slemhinnor till viss del, att vi också får viktförändringar och så här. Och sen har vi symptom som man kanske också kan se som är både och då, åldrande och klimakterier när vi tittar på det här med att vi tappar muskelmassa, benmassa och även där då viktförändringar på grund av att ämnesomsättningen förändras och sådär. Så men jag tycker att i det stora hela så är det ju så att processerna i kroppen åldras ju, men ser man till helheten där och då tänker jag så här att har man från början ett bra grundmaterial som jag brukar säga, att man tar hand om hälsan och ser över sin livsstil och är medveten om de här sakerna, så tror jag att man faktiskt också kan uppleva att när klimakterieprocesserna då sätter igång med hormoner som åker upp och ner och sådär, så kanske man då kan möta det lättare genom att man då har en bra grundhälsa. Vi har ju också sett det att genom olika livsstilsförändringar så kan vi ju möta våra klimakteriesymptom. Det finns ju forskning på att träning är bra, viss typ av kost kanske man blir känsligare av. Och då, om man då vänder på det istället och tänker att ja, men man preppar kroppen och har en bra bas, så kanske det blir bättre. Så det här är faktiskt något som jag brukar lyfta när jag föreläser också, att man, när man har lite yngre kvinnor att prata med, att man lite grann kan hinta om att det kommer hända lite saker här. Så att tänk på det, att träna här och nu, absolut, och vara här och nu. Men att man också har med sig det, att det kan faktiskt hjälpa till ganska mycket sen när man kommer upp i den här åldern.
Ja, jag tänker här, den här djungeln med information, och det är lite mycket så här, man kommer tillbaka till att du måste träna och så där. Men hur kommer man igång med nya vanor på ett enkelt sätt som matchar den här kvinnan som redan kanske är lite trött och man liksom jäkligt irriterad på alla möjliga saker i livet. Och sen så är det en stor djungel med information som förvirrar en. Och jag menar, man behöver ju inte läsa så himla länge på nätet för att inse att det finns väldigt mycket olika budskap kors och tvärs och hit och dit. Hur ska man liksom ta till sig rätt information? Hur ska man veta vad som passar mig?
Mm. Men det, jag håller med. Det är ju verkligen en djungel. Och det är ju, det finns information, det är nya dieter och det är nya träningsformer och det är information om klimakteriet, så att man blir ju förvirrad. Man kan ju, precis som du säger, man kan ju bli stressad av bara det. Men, och då tror jag risken också är att man kan bli ännu mer stressad och förvirrad, för att vi är ju faktiskt också ganska ivriga och vill ha lite quick fix. Och då är det också lätt att man hoppar på de här sakerna, testa lite här och testa lite där, och sen blir det inget bra överhuvudtaget. Så jag brukar säga så här, att jag tycker att om man känner att ja, men jag vill verkligen, det är där många hamnar, jag vill verkligen ta tag, och det, ta tag i mig själv och göra någonting. Och det är ju många kvinnor som jag träffar så, om det sen är träningen eller om det är kosten eller livsstilen eller också helheten. Men då brukar jag säga att man får försöka luta sig tillbaka lite och fundera och känna efter lite. Vad är det jag känner att jag behöver? Så att man på något sätt kan hitta, det här känner jag ändå att, eller upplever att det här vill jag nog börja med. Och då kan det ju vara svårt att hitta det överhuvudtaget, var man ska börja. Och då kan man ju kanske testa och prata med en coach, eller om man är några vänner eller om man har någon kompis. Så att man, jag tror att det är viktigt att man hittar sin grej, och just också att man försöker känna att det är någonting som man verkligen vill själv. Och där kommer jag ju in lite på det här, jag skriver ju mycket om det här i min bok också, just hur man ska hitta lite olika områden att jobba med och hur man sätter de här målen och sådär. Och då kan det ju vara områden som har med arbetssituation att göra, kanske kosten, vardagsmotionen, träningen, stress eller vad det nu är. Men jag brinner ju väldigt mycket för att man sätter då delmål, och att man då använder sig av de här enkla orden som just är att målet ska vara accepterat och realistiskt för dig. Så att det inte är någonting som du har läst om eller någonting som någon annan har gjort eller någonting du borde göra. Så att jag tror att det är väl där kruxet kan vara ibland, att man just får försöka hitta sin grej.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag tror att mycket handlar om att man också ska ta tag i det där man redan har liksom en lust och där man känner, man behöver inte ta det som är jobbigast. Man kanske ska ta det som så att säga plockar den lågt hängande frukten först för att inte komplicera det så mycket. Och då kan man få lust i det som kan ge en positiv spin-off till mycket annat. Du, jag tänker så här att många som man förväntar sig precis det du var inne på, att man vill att det ska vara de här quick fixen och att det ska kunna hända något snabbt. Och just det här med tålamodet, har du några råd som faktiskt kan peppa lite och ge snabb effekt nu, om man nu så att säga är en av dem som lätt ledsnar?
Ja, men först och främst, för att återkoppla lite till jag sa sist, att det här med delmål är ju faktiskt någonting som peppar väldigt mycket. För att sätter man då de här delmålen som också ska vara lite enkla och realistiska, då får du ju faktiskt, som jag brukar se det, då får du ju liksom en liten längre process med massa små quick fix. För att då har du satt upp ett mål och så når du det kanske på en vecka och så tar du nästa grej. Och då kan ju det bli väldigt peppande, för då ser du ju faktiskt att det händer någonting hela tiden. Än att du sätter ett sånt här ganska stort abstrakt mål att jag ska bli hälsosam och jag ska börja äta hälsosammare. Det är ganska svårt att mäta liksom. Men sätter du de här små grejerna och då kan man ju ta bara, det är ju lite var man befinner sig själv. Men säg, jag vet vi pratar mycket om det här med vardagsmotionen och man ska gå ut och gå. Och då kan man, tycker jag, skruva till det där lite till genom att lägga till att du får, att du tar de här promenaderna när det är dagsljus, så att du laddar din kropp med det. Det tror jag de flesta kommer känna att man mår ganska bra av. Och sen har jag någonting som jag också tror många kvinnor glömmer bort. Och det är det här att hitta små saker i vardagen som man mår bra av. Och det kan vara, jag brukar prata om att man ska hitta sin må bra-känsla. Och då är det ju, det kan ju bara vara att du går ut i skogen, testar att inte ha massa ljud i öronen kanske, eller att du sätter dig på en stubb och tar det lugnt, hittar någonting som just du mår bra av liksom. Det tror jag kan vara någonting som många kan känna väldigt avstressande.
Och jag tror mycket också handlar om att när man inte gör exakt det man har förutsatt sig att göra, att man inte då har dåligt samvete, för det är så här, om man har ett stegmål, säger vi, att, och så har man inte uppnått det. Och då så sitter man där i soffan och man kan inte ens njuta av att sitta i soffan för man har så dåligt samvete. Förstår du vad jag är inne på? Att jag tror att vi gör saker åt fel håll istället för att hela tiden berömma oss för att det vi har åstadkommit, så tittar vi på det vi inte har åstadkommit.
Precis, och det är det jag menar lite med det här att sätta upp de här delmålen som ska vara enkla och liksom se den effekten ändå och inte hålla på med de här stora grejerna. För de kommer ju, om du kommer in i det här lunket med de här små sakerna du gör i vardagen, och du kan göra även det här med man ska lägga om kosten eller vad det är, men man kan göra små förändringar i det också. Kanske bara titta på, byta ut någonting när du äter, kanske äta lite mer protein, testa det och se hur du mår, så att man inte bara nu ska jag lägga om kosten och jag ska ta bort allt socker, utan försöka liksom hitta de här små sakerna, och då blir det ju små, som jag säger, små baby steps hela tiden, som jag tror att man då, ja, men det där var inte så dumt, och så hittar man någon ny grej och så blir man lite peppad och sen så är man igång. Och sen att man inte ska vara för ivrig. Det är väl också det här att man då, det ska gå fort alltihopa och det ska hända saker. Men tänker man så, då händer det ju faktiskt saker hela tiden. Och då tror jag inte man tröttnar. För jag tror det är det som är risken, att man tröttnar sen också. Att man går tillbaka till det här. Vi känner ju alla till det här att vi ska hela tiden börja på måndag. Med någonting. Och då har man ju gjort något och då är man inte nöjd med sig själv. Man har brytit den här dieten man kanske hade dragit igång. Och då hamnar man ju lätt i det här att då ska allting hela tiden börja på måndag. Och då händer det ju ingenting liksom, till slut.
Ja, plus att du hela tiden på något sätt ska börja från början.
Ja.
Det blir deppigt, jag förstår det. Du, nu när du har lagt all den här tiden på att skriva en bok och du möter kvinnor och du vidareutbildar dig och du utvecklar dig själv och allt det här. när du liksom har tittat på det här och du möter mycket kvinnor och du själv har hunnit en bit in i livet så att säga, vad tror du det är som egentligen hindrar oss för att vi inte orkar hålla i? Jag menar, för jag tycker också att jag hör att många säger så, åh, jag mår så himla bra av att ta den där morgonpromenaden, men jag har inte orkat.
Nej.
Eller jag vet att jag mår mycket bättre när jag inte dricker alkohol. Men det är så himla gott med det där glaset vin. Mm. Jag förstår vad jag menar. Att det är så lätt att... Har du någon liten... Har du någon analys?
Ja.
Är det stenåldersmänniskan som spökar i oss? Eller vad är det för någonting?
Nej, men jag tror att det där kan vara lite att... Då har man ju satt de här... vad ska man säga? Då har man ju satt... De här lite större målen tror jag. Att du ska, jag tror att det kan vara att du sätter upp de här. Att nu ska jag förändra allting. Jag ska göra om det här. Och jag ska göra si och jag ska göra så. Och sen så orkar man inte hålla i det här. Och sen tror jag att det kan vara att man då. Precis de exemplen du tog. Att nej, men det där glas vinet är så gott. Ja, men det är klart att du ska kunna ta ett glas vin. Och det är klart att du ska kunna låta bli och gå en promenad. Du behöver inte göra det varje dag. Men jag tror även där att. Som vi var inne på tidigare, att man dömer sig själv lite grann. För att då tycker man att man har misslyckats för att man kanske missar en dag. Eller att man tar det där glaset vinet. Eller att man tar den där godispåsen. Och så tycker man att man har misslyckats kanske. Det gäller ju att man hittar sin motivation. Så till viss del, det är därför jag också förespråkar att man sätter lite mål ändå. Man behöver inte... Var helt, alla är ju olika och jag är väldigt strukturerad i mitt sätt att vara, men alla är ju inte som jag är liksom. Men du måste ju hitta ditt sätt och sen får du ju faktiskt inte glömma att det är ju bara du som kan förändra dina vanor liksom. Så man får ju sätta sig i förarsätet själv och hitta sin motivation lite grann. Så då tror jag också att det kan vara bra att man har små mål som man kan följa. Men det där är kruxigt alltså, men återigen, man ska inte döma sig själv och vara så hård mot sig själv. För att försök istället att se då alla bra grejer man faktiskt har gjort också. Och det tror jag vi glömmer bort ibland. Utan då blir man så här, nej. Och sen kanske det inte händer så mycket och man vill kanske gå ner i vikt. Eller man vill börja träna och så har man ont. Men även där så får man ju då försöka och coacha och hitta och se ändå. Ja, men... De flesta har ju faktiskt gjort en del saker också, men då glömmer man det.
Mm. Du, jag tycker det är väldigt sympatiskt att du också vänder dig till den grupp som ofta känner sig lite bortglömda. Alltså de som redan har passerat menopaus och de har styr på symptomen och de har redan kommit förbi de här svajiga hormonella åren. Och så står de där och så kanske man inte riktigt känner igen sig själv och man känner sig kanske lite vilsen och lite låg. En del blir höga på kuppen men andra blir låga. Har du något att förmedla här?
Ja, det är ju en stor grupp kvinnor som har passerat menopaus om man säger så. Och då är det ju, för då tänker jag så här att, och jag det här var faktiskt någonting som slog mig ganska tidigt när jag började grotta också i de här sakerna. För att jag tänkte ju också själv att ja, men vad hände sen då efter klimakteriet? Eller efter menopaus? Mm. Och där hittade jag ingenting. Och jag tycker faktiskt att fortfarande så finns det inte jättemycket information utan det är lite vilset. Och då tror jag också att det kan vara så här att de kvinnorna som nu då kanske är 10 år äldre än vad jag är kanske kan känna sig lite så här snuvade nu. För nu har det ju faktiskt kommit ganska mycket information de senaste åren. Och det finns mycket mer skrivet om nya rön om hormonbehandling och all denna information som har kommit. Och kanske kan känna lite, ja, men varför visste inte jag de här sakerna liksom? Mm. Och då tycker jag att eftersom den här informationen finns nu mer eller så där så tycker jag att man kan ta del av det och då istället tänka lite efterhand. Ja, men det var det där som hände. Var det det som gjorde att jag kände mig så? Och så lär man känna sin kropp lite mer genom att titta i backspegeln. För att den här informationen den kan man ju ta till sig även när man blir 70. För att där är ju som jag sa tidigare också, vi kommer ju in i olika åldrar och få möta olika saker och symptom som händer i kroppen. Men så jag tycker att ta del av det som finns nu och lära känna kroppen och lyssna. Och är det så att man känner att man har fortfarande problem och symptom, så ska man ju självklart gå och uppsöka sin gynekolog och kolla, för att man kan ju börja med hormonbehandling lite senare också. Och det kanske man glömmer bort ibland. Men sen så tycker jag ju, eftersom jag också jobbar mycket med träning och sådär, att den här träningen är ju väldigt viktig, att vi håller i, att vi rör på oss och ta hand om våra muskler och skelett. Det måste jag ändå lyfta, för det är superviktigt alltså, så man inte blir sittande för att man börjar få lite ont eller känner sig stelare och sådär.
Mm. Och det handlar ju också mycket om vitaliteten, att vara kvar i, alltså att kunna röra sig och känna sig så att säga stark, gör ju att man får ett annat självförtroende. Så upplever jag i alla fall.
Där tror jag också att det kan finnas, att man ska ju inte vara rädd, alltså låter så här klyschigt, det är aldrig för sent, men det är inte för sent att börja när man är lite äldre. Att du kan vara 60, 70, 80 och aldrig ha rört på det, eller inte kanske tränat mycket, men det blir ju en annan startsträcka, absolut. Du har ju ett annat utgångsläge, och det ska man ju också vara medveten om. Och det här försöker jag också lyfta mycket, att man ska ju inte vara rädd för att uppsöka ett gym och framförallt be om hjälp. Och där tycker jag man kan ställa lite krav också, om man vill börja träna, att man också säger på gymmet eller vad det nu är man är någonstans, att man vill träffa någon och få hjälp och just träna utifrån min ålder och mina förutsättningar. För vi blir ju lite skörare, och har vi inte en bra bas så är det ju risken då att man skadar sig kanske lättare ifall man inte träna på rätt sätt. Så det där tycker jag är viktigt att ha med sig.
Mm. Men jag tycker också det här budskapet att det är aldrig för sent. Alltså har man någonting som inte känns helt toppen, då ska man se till att, alltså då ska man tänka, nej men nu är jag förbi klimakteriet, nu är det kört för mig. Alltså så får man ju inte tänka heller, tycker jag. Liksom, att just där, och du kan inte heller skylla på klimakteriet, att det är det som förstörde livet. Eller, det är viktigt att sätta klimakteriet i proportion också. Så att det inte blir den här slasktratten där allt hamnar. Eller hade jag bara fått hjälp då, så hade det varit bättre än nu. Förstår du vad jag menar?
Ja, och det tror jag, en del kan nog hamna där lite grann. Och det är lite det när vi pratade här i början också om det här med ålder, som jag var inne på, det här att du ska möta din ålder. Det är ju lite samma sak med det här, tycker jag, att vi ska göra det och vara lite nyfiken också.
En sak som vi pratade lite grann om inför den här intervjun, det var att du ville också lyfta det här med att vi fortfarande behöver prata mer och avdramatisera klimakteriet. Det pratade vi lite grann om här i början, om varför du har engagerat och så vidare. Men vad finns det mer? Varför då? Och vad är det som gör att det går lite trögt hela det här?
Ja, det kan man undra. Ja, nej, men det finns ju fortfarande tabun kring det här med klimakteriet. Det gör det ju. Vi har ju kommit en bra bit på väg, tycker jag. Bara under de senaste åren så har det ju blivit, jag tycker kvinnor pratar mer och kvinnor börjar bli mer och mer upplysta och ställa krav och sådär. Men det finns ju ändå, tycker jag, ett hyrsande om detta. Och här, det är bara om man tittar, en sån här reflektion som jag brukar dela med mig av, att hur vi beter oss när vi pratar om klimakteriet och övergångsåldern. Att vi blir lite så här, att vi kanske böjer oss framåt och jag tror minsann att jag börjar få lite klimakteriekänningar. Och så viskar man lite och är lite så här försynt. Nu menar inte jag att man ska sitta och bassonera ut högt och tydligt och så. Men det är ändå vad vi gör när vi gör så. Det är ju på något sätt att vi säger ju att vi inte riktigt accepterar det här själva, tycker jag.
Mm.
Och där tycker jag vi kvinnor faktiskt kan göra mycket själva genom att prata mer, så att det också blir, jag skulle ju vilja att kunskapen kunde komma ut, så att det blir det här med att det är ju faktiskt en helt naturlig fas som vi går igenom, precis som puberteten till exempel. Så att det är ju inget konstigt, men på något sätt har det ju blivit det. Och det är det jag menar, att jag tycker att vi måste lyfta det här mer. Och ja, det går trögt, men det går ju framåt i alla fall. Men där kan vi ju göra mycket, vi kvinnor själva. Och här har jag ju också reflekterat över detta, eftersom jag då också jobbar ute i näringslivet en del och möter kvinnor och är på arbetsplatser. Att jag skulle ju också vilja att det här kom ut mer på arbetsplatser, den här informationen, att vad är klimakteriet? Det handlar ju inte bara om vallningar och att man är en sur klimakterietant, liksom, som ibland man kan få lite den stämpeln att det är det det handlar om. Och att det kommer ut i ledningsgrupper, att din närmaste chefer ändå har en medvetenheten om de här sakerna. Vad det är som händer. Och det skulle också göra, tror jag, att kvinnan på arbetsplatsen då, som då kanske har mycket problem med svettningar och vallningar och humör, att, och sitter då och håller inne med detta och blir självklart stressad över det också. Om man hade pratat mer naturligt om det och hade en inställning till det, så skulle även det underlätta, tror jag.
Just det här att man kanske också kan vara lite konstruktiv själv, och pratar man om det på ett sätt som om det är helt naturligt, och man behöver ju inte använda ordet klimakteriet om man inte vill, utan att man lite mer, ja, nej, men jag har kämpat just nu, det är helt naturligt, men, och det kommer gå över, men just nu är jag inte riktigt på topp och det får ni acceptera, eller hur man exakt nu vill uttrycka sig, om man nu tycker det här ordet är så besvärligt.
Nej, men exakt, och det är exakt som du säger där, jag tänker också, det är inte meningen att vi ska gå runt och säga och skylla allt på klimakteriet för att man är trött eller jobbig eller vad det är. Absolut inte så. Men just att man ändå får det här som en naturlig grej. Att det är faktiskt inget konstigt. Och jag har ju faktiskt haft förmånen att få hålla några såna här föreläsningar också ute på företag och berätta om. Jag skulle vilja att det fanns mer sånt, att det kom ut. Det behöver inte vara någon stor grej, men att man kunde sprida informationen om detta bland chefer också, så att man förstod, och bland anställda.
Mm.
Det är lite skillnad också mellan storstad och småstad. Nu bor ju vi i Stockholm här, och här finns det ju en annan möjlighet till vård. Det finns också mer, dragits igång en del event kanske runt klimakteriet, lite föreläsningar och sådär. Så att det är faktiskt ganska stor skillnad, tror jag, om man bor i en småstad och en storstad också, med den här informationen.
Mm.
Det tror jag faktiskt det är.
Mm.
Men
valmöjligheten också när det gäller just det med gynekologer och alla som tillgången på gynekologer som vi vet har ett problem. Du, Kristina, hur känns det här?
Jo, men det känns jättebra. Jätteroligt att få dela med mig av mina tankar.
Ja men super.
Absolut.
Ja, men jag tycker det här blev ett bra avsnitt. Jag tycker det var en fin balans mellan goda råd och privata tankar och egna tankar och personliga upplevelser. Så att, ja, jag är jätteglad för att du ville komma till Klimakteriepodden idag, Kristina.
Ja, men tack själv. Jätteroligt att få vara med. Absolut.
Ja, och så lägger vi upp lite länkar i anslutning till avsnittet, så att man kan komma i kontakt med dig och man kan hitta din bok och lite annat som kan vara spännande så här, om man nu gillade det du sa, vilket jag tror att många kommer att göra. Så tusen tack!
Ja, tack själv. Vad kul!
Utlovade länkar finns på Klimakteriepoddens hemsida och Facebook-sida, och där kan du också komma i kontakt med Kristina. Och på Instagram och Facebook och hemsidan, ja, där hittar du som vanligt information om alla tidigare avsnitt som kan vara intressanta. Använd gärna sökfunktionen på klimakteriepodden.se. I nästa avsnitt så ska jag tala med professor Kerstin Brismar, som arbetat med hälsa på många plan i många år. Hon började som gynekolog en gång i tiden och har fortsatt arbeta med diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och livsstilsfrågor. Så det här kommer bli superintressant att få hennes tankar på hur vi kvinnor kan uppnå välmående och leva väl. Missa inte det. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.